Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Podplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Ja, idag ska vi ta upp ett fall som en lyssnare till oss har föreslagit. Ett fall som är uppmärksammat uppe i Norrland. Som handlar om en ung tjej som körde 5 stycken kompisar i sin bil, varav 4 var obältade. Och hon kraschade med bilen och de här 4 personerna dog med anledning av det. Och vi ställer oss frågan, vad var det egentligen som hände? Var det rätt av tingsrätten att döma henne? Var straffet om 2 månaders fängelse för lågt? Och hur tror vi det kommer gå i hovrätten? Ja, Martin, berätta lite kort om bakgrunden här. Vad handlar det här fallet om?
Detta är en oerhört tragisk händelse som, precis som du nämnde inledningsvis, har väckt mycket uppmärksamhet och varit föremål för en stor debatt. Det handlar om en ung tjej som körde bil. Hon hade inte haft körkort så länge. Det var förra året i maj 2020. Helt plötsligt hoppade in 4 stycken killar i hennes baksäte. Hennes kompis sitter höger fram och är bältad. De här killarna väljer att inte bälta sig. Det vill säga, de har inte bilbälten när de åker. Och där bestämmer man sig då att man ändå ska köra. Eller den här tjejen bestämmer sig att hon kör ändå. Och påståendet från åklagaren, det är att hon ska ha kört extremt fort. Att hon ska ha kört någonstans mellan 150 km/h till 200 km/h på en 70-väg. Och att hon dessutom ska ha haft en mobil i handen. Att hon inte riktigt ska ha haft all uppmärksamhet och gjort en dålig omkörning i alldeles för hög hastighet. Vilket då inneburit att hon helt enkelt har sladdat av, kraschat och orsakat de här stackars 4 killarnas död.
Ja, det låter ju riktigt illa. Men kunde åklagaren bevisa det här då?
Det var det som var lite klurigt i det här fallet. Dels eftersom den personen som körde, den tjejen som var åtalad för det här brottet, hon mindes ingenting. Hon hade kraschat och skadats allvarligt, väldigt allvarligt. Även den här passageraren som satt fram och som överlevde, den här tjejen som satt där, hon hade också ganska vaga och diffusa minnesbilder. Speciellt under polisför så mindes hon inte alls någonting om till exempel hastigheten. Hur snabbt körde man? Hon sa att hon aldrig tittade på hastighetsmätaren. Men att minnesbilderna sakta kom framåt påstod hon. Och att hon då hade en minnesbild av att hon hade sett att bilen körde i 200 km/h. Sen fanns det också en kort Snapchat-film som många ungdomar filmar. Och att man då hade filmat under den här färden precis innan olyckan. Och där kunde man se lite grann hur det såg ut i bilen och kunde ana att det var en hög hastighet. Och sen fanns det avslutningsvis teknisk bevisning i form av att man hade mätt ut och räknat ut hastigheten vid kollisionsögonblicket. Och dessutom konstaterat att man hade bromsat in under en ganska lång sträcka. Vilket man då får förutsätta att hastigheten hade varit än högre än vid kollisionsögonblicket i början.
Och vad hade hon för inställning till det här? Alltså vad sa föraren om det här?
Hon förnekade brott men mindes ingenting. Så normalt sett brukar man kanske som försvarare säga att man kan varken erkänna eller förneka eftersom man inte minns. Men hon berättade om hur hon brukade köra och att hon var övertygad om att hon inte hade gjort på det sättet som åklagaren påstod. Och att hon inte varit oaktsam, även om hon inte mindes händelsen.
Alltså jag håller i för sig inte riktigt med om att om man inte minns så kan man varken erkänna eller förneka. Och ska ändå säga att utgångspunkten är väl ändå att man förnekar, även om man inte minns. Alltså varför skulle jag kliva i och vara osäker om man ju faktiskt inte brukar begå brott?
För att du inte vet vad som hände just där och då. Det kanske
var... Nej, men jag brukar till min natur vara en sån som inte begår brott. Därför förnekar jag.
Men så hade du en dålig dag ändå.
Ja, nej, men jag brukar råda mina klienter att förneka. Även om de inte minns av just det skälet. Brukar du begå brott på fyllan? Nej, men då så.
Ligger det här i din natur? Nej.
Nej.
Absolut, jag förstår. Och jag förstår den pedagogiska poängen. Att det är svårare att döma någon som nekar än någon som säger att jag kan varken erkänna eller förneka.
Exakt.
Så jag förstår absolut. Och jag har haft samma inställning. Men jag skulle säga att de flesta domar skulle säga att de hellre säger det andra.
Mm. Och vad kom tingsrätten fram till då, givet de här omständigheterna?
Ja, först provar man hastigheten. För det var åklagarens huvudpåstående. Att köra så fruktansvärt snabbt med obältade passagerare. Eller...
Och kunde åklagaren, du berättade då vad bevisningen bestod i, men kom tingsrätten fram till att hon hade kört 150 plus eller?
Ja och nej kan man säga. För att man prövade först och främst färden innan omkörningen som då var direkt innan olyckan. Och sen prövar man avslutningsvis vad som hände då strax innan olyckan. Och det man kom fram till att det var ju rätt svårt att säga exakta hastigheten innan olyckan. För då fanns det ingen teknisk bevisning och det fanns inte någon film. Och man visste inte riktigt när den här filmen var och man kan inte säga hur hon har kört hela tiden. Den som satt bredvid det var av uppfattningen nu i rättegången att man hade kört i 200 km i timmen men var ganska osäker och visste ingenting under polisföret. Så där sa man att man får bedöma hennes uppgifter med en stor försiktighet, speciellt också efter man kunde se på filmen och hon berättade själv att hon huvudsakligen var vänd mot killarna i baksätet och pratade med dem. Men man hade också två stycken vittnen för den här bilen strax innan olyckan så körde den förbi en epatraktor. Den här epatraktorn hade följt med större delen av vägen. Och då kom man fram till att den föraren och den passageraren där var av uppfattning att den här tjejen, den här kvinnan, hade kört normalt. Det var ingenting anmärkningsvärt. Man körde absolut högre och snabbare än 70 km i timmen, men inte jättemycket snabbare. Uppskattningsvis 80-90 km i timmen.
Ja.
Men sen kom man också fram till om man prövade och då mot bakgrund av framförallt när teknisk undersökning kom man fram till däremot vid själva omkörningen då har man accelererat upp på ett sätt som inte är behövligt för en omkörning för man får ju i vissa fall kanske öka hastigheten om det händer vissa saker och så vidare och kanske till och med i vissa situationer om man riskerar att krocka öka och till och med köra över hastighetsbegränsningen men i det här fallet var det inte påkallat och man körde extremt mycket för fort. Varför man gjorde det är ingen som vet.
Och hur mycket för fort? Det är extremt mycket för fort.
Det är det som inte riktigt kom fram. Man kunde inte säga en exakt hastighet. Men
hur uttryckte sig tingsrätten i domen?
Ja, de uttryckte sig inte att den här personen hade kört i en viss specifik hastighet. Utan man väsentligen överskridit hastighetsbegränsning. Och den hastighetsbegränsningen var ju 70 km i timmen.
Men är inte det märkligt att man liksom inte kan säga en exakt hastighet? Men det var ändå över hastighetsbegränsningen.
Ja, jag förstår varför man gjorde så. För att den tekniska undersökningen var inte exakt, men ganska säker. Men den stämde inte riktigt överens med de här två vittnena som sa att nej, men hastigheten var inte så hög. Den låg nog snarare runt 100 km i timmen, 110 km i timmen. Så då var det svårt vem man skulle lita på. Ska man lita på passageraren säger 200 km i timmen? Ska man lita på vittna som säger att ja, men det var snabbt en bit över hastighetsbegränsningen ska man likna på den tekniska undersökningen som också är lite osäker eftersom det var ju bromsningar innan och så vidare men man borde ju anta att det i vart fall minst den hastigheten.
Okej, så att det var man så att säga man utgick från att det var betydligt fortare än normalt men man vill inte låsa sig vid någon viss hastighet för att det var inte helt klart vad nej. Hastigheten borde ha legat på.
Det var bevisat att vid det tillfället så var det klart över 70 km i timmen. Man kan säga att det kanske var runt 120. Men man kan inte säga det som egentligen påstås initialt av åklagaren. Att det var mellan 150 och 200 km i timmen.
Mm.
Det skulle kunna vara det, men det skulle också kunna vara något lägre.
Men över 100 på en 70-väg eller 120 på en 70-väg, det är ju inte bra alltså.
Nej, och det beror ju såklart på omständigheterna och det är ting som inte kom in och prövade sen. För det man prövade var egentligen tre stycken delar. Det var ju dels vårdslöshet i trafik. Och vad är det? Lite snabbt, Kristoffer.
Jo, men det är helt enkelt att man inte följer trafikreglerna på ett sätt som gör att det blir ens framförande av fordonet innebär en trafikfara.
Mm. Medveten oaktsamhet, att man tar en risk medvetet och gör det av olika anledningar. Och det kommer ju fram till att det hade man gjort. Till viss del på grund av hur man körde, men kanske inte så mycket på grund av det. Men i huvudsak att man körde om med den här höga hastigheten. I kombination med att man då hade fyra obältade passagerare. Och när man har fyra obältade passagerare så kräver det en större aktsamhet än vad som är normalt. Och det är ju ganska logiskt tycker i vart fall jag. Och då kommer fram till att den var inte bara en vårdsätt av trafik utan det var en grov sådan. Och samma prövning var det i stort. Även avseende frågan om den här personen hade då vållat de här fyra unga männens död. Och där kom man fram till samma sak, att de var obältade och det var hennes oaktsamhet, det var hennes risktagande som hade direkt samband mellan döden och risktagandet. Det vill säga, hade inte den här föraren kört så fort som hon hade gjort. Och hade hon inte kört på det sättet som hon hade gjort, så hade hon inte helt enkelt krockat och de hade inte avlidit. Och det var ett risktagande som man tyckte att det här är inte okej. Så fort får man inte köra. Och på det sättet får man inte köra. Däremot så tyckte man inte att det var styrkt att hon hade agerat vårdslöst på många av de andra sätten. Till exempel att hon höll i mobiltelefon på viss sätt eller att hon agerat på några andra sätt.
Men åklagaren behövde bara bevisa en eller ett par av de här omständigheterna för att hon skulle kunna påstå det här brottet.
Och det var ju det mest besvärande. Att köra så fruktansvärt fort på en skyttiväg med obältade passagerare. Och det var också det man kom fram till sen. För man var ju tvungen att konstatera vid detta vållande till hennes död eller vållande till hennes död grovt brott. Och då sa man att när man ska göra den bedömningen så ska man väga in de potentiella konsekvenser som ett risktagande kan ha. Som det så fint skrevs i domen. Det vill säga, om man gör ett risktagande men man vet att det här kan bli enorma konsekvenser. Här kan personer dö om detta går åt skogen. Då ska det anses som grovt. Och det var det också här mot bakgrund av att de satt obältade. Sen så kan jag tycka att tingsrätten kom fram till en lite konstig slutsats. Man ansåg även att det var grovt vållande till kroppsskada av sig den här passageraren. Vilket då inte riktigt går i linje med det tidigare, den tidigare argumentation man hade.
För hon var bältad, eller hur?
Precis. Så där var egentligen, nu säger jag bara instationstecken bara, att man körde för fort. Och normalt sett när man kör för fort, även om man kör mycket för fort, så brukar man kanske inte säga att det är ett grovt brott, utan det kanske är vållande av kroppsskada. Det var en till kroppsskada. Så att det var en liten konstig slutsats.
Okej, men auktoriseras någon skadeståndsfrågor i det här fallet?
Det gör det, och ganska komplicerade sådana. Om man först tar de personer som var anhöriga till de här killarna som dog, så ville de ha ersättning för sveda och värk. Och det brukar vara ganska standardiserat hur mycket man får och hur mycket man inte får som anhörig.
Och det beror på vad sveda och värk tar sikte på då generellt. Det är ju en ersättning för hur dåligt man har mått både fysiskt och psykiskt efter att man blivit utsatt för ett brott.
Precis, och när det är avlidna personer till när det är personer som är anhöriga till någon som avlidit, så vill man inte gå in och pröva varje person för sig, för att man tycker att det kanske blir lite smaklöst att gå in och bedöma vem som har lidit mest av någons död. Så därför har man satt en schablon som det heter, det vill säga en standard. Att om det är något uppsåtligt dödande så är det 60 000 kronor, eller om det ligger nära uppsåtligt dödande. Och är det ett oaktsamhetsbrott som det heter, det vill säga till exempel det här att man inte medvetet men genom att man varit risktagande eller tagit en risk orsakat någons död, då anser man att det ska ligga på 30 000 kronor.
Precis, så att mördar man någon och den personen har anhöriga, då är det 60 000 som är liksom den ersättning som man får som efterlevande.
Precis.
Och det ska då anses motsvara att man har sorg efter den här personen som har gått bort eller blivit mördad i ett års tid. Mm. Och precis som du säger, är det däremot ett grovt vållande, personen är fortfarande död, men då anser man att från praxis sida då att då är lidandet från de anhöriga inte lika intensivt som om man har fått sin anhörig mördad. Vilket ju man kan ha synpunkter på, för att personen är ju fortfarande död. Då.
Ja, jag tror att lagstiftaren kanske lagt sig så där för att man tycker att det kanske känns orättvist från andra hållet. Även om man kanske inte ska beakta de omständigheterna. Men det är lite orättvist att någon som mördar någon ska betala lika mycket eller lika lite som en person som har varit inblandad i en trafikolycka och kanske kör för fort.
Ja, för det måste jag ju ändå säga, att nivåerna är ju rätt låga alltså.
Och det har vi pratat om tidigare, att anledningen till att man ligger så lågt i Sverige på de nivåerna jämfört med mycket annat, det är ju just att ibland så måste försäkringen gå in och täcka, ibland måste trafikskadenämnden gå in och täcka, ibland måste staten gå in och täcka. Så att man har väl valt att begränsa det av rent fiskala skäl, alltså finansiella skäl. Att det inte har blivit riktigt rimligt annars. Och även en annan aspekt som ofta glöms bort, att om man slänger på allt för mycket skadestånd, säg att man har fått 10 miljoner per person, då är det den personen som varit med i en trafikolycka eller den personen som gjort någonting, varit skuldsatt för resten av livet och kanske inte haft någon utväg och finns ingen mening för den personen någon gång i framtiden har ett riktigt jobb, vilket också blir lite fel.
Begärdes det någon annan ersättning? Den här passageraren som inte dog, som ju hon dömdes då för grovt vållande till kroppsskada för. begärde hon någon ersättning?
Mm, hon begärde först och främst ersättning för kränkning. Och det brukar man ju inte döma ut när det är fråga om oaktsamhetsbrott eller olyckshändelse eller liknande. Utan det brukar vara mer vid uppsåtliga brott, som att man misshandlar någon eller slår någon med ett baseballträ eller skjuter någon. Och här kommer fram till det att här är det ett oaktsamhetsbrott, förvisso ett grovt sådant, men det ligger inte så nära ett uppsåtligt brott. För det måste nästan vara att det här är ju lika gärna ett uppsåtligt brott. Då kan man rätt till kränkningsersättning. Men då tyckte man att här har vi inte kommit till den gränsen. För att det var ju inte så att den här tjejen ville att någon skulle dö. Och det var ju definitivt inte ens tanke. Och det låg inte heller i gränszonen till det. Även om det varit väldigt oaktsam så fanns det ingenting som tydde att det var ju nästan som ett uppsåtligt brott.
Nej, precis. Drar man en parallell till att jag skulle ge dig en knytnäve i facet, Martin, då kan man ju förstå om du blir kränkt liksom, ja. Och ska ha ersättning för det. Men om jag snubblar här i studion och min knytnäve råkar landa i ditt ansikte, ja, jag förstår om du kan bli kränkt, va? Men samtidigt förstår du att det var en olyckshändelse,
ja.
Så är det ju inte lika illa, och då kanske inte så rimligt heller att det utgår ersättning för kränkningsersättning.
Nej, och här var det dessutom att den här passageraren då hade ökat ersättning för sveda och värk, för hon drabbades av oerhört allvarliga skador och kunde naturligtvis inte gå i skolan och kunde inte, ja, och hade ett väldigt stort lidande. Och då är det vi pratar om sveda och värk, där man pratar om vilket lidande man haft, hur länge och så vidare. Och där kom tingsrätten fram till att det skulle hon ha, och hon skulle ha ett ganska stort belopp, men man sa att här ska det avräknas ett belopp eftersom hon redan fått pengar från trafikskadenämnden som en ersättning då. Så ska hon inte få dubbelt upp. Så att bara för att man har en ersättning från ett säkerhetsbolag eller trafikskadenämnd eller något liknande, så får man inte dubbla pengar. Utan då säger man att ja, men då ska du ha lika mycket pengar som alla andra. Så då räknar vi av det. Så att pengarna som hon behöver betala direkt var ganska låga i sveda och värk, just för att man har fått en ganska stor ersättning redan i den delen.
Och det grundar sig i praktiken då på att utgångspunkten är att man ska hållas skadeslös, som det heter. Det vill säga att man ska inte hamna i en bättre sits, vilket man ju naturligtvis aldrig gör, men rent juridiskt en bättre sits före än efter en olyckshändelse. Och det är därför också det kan vara lämpligt att se över sitt försäkringsskydd. Alltså det är ingen, beroende på försäkringsvillkoren naturligtvis, så är det ingen uppsida med att ha flera försäkringar som täcker samma sak, eftersom du oftast inte får ersättning flera gånger från varje försäkring.
Och i det här fallet kanske inte lika självklart, men man brukar ta ett stöldexempel, säga att någon skäl 500 kronor av dig, då skulle du såklart inte ha 500 kronor från ditt försäkringsbolag och sen 500 kronor till från den personen som gjort det. Det blir naturligtvis lite orättvist, för du skulle inte gå plus på att bli utsatt av
ett brott. Exempel. Okej, men hon begärde ersättning för R också, som hon hade fått i anledning av operationer och liknande.
Och det hade ju inte gått ett år, vilket alla vi försvarare reagerar på direkt.
Eftersom utgångspunkten är då att man får ersättning för hur pass missprydande ett R är. Och då vet ju alla vi som någon gång har fått ett R att det tar ett tag innan R:et har läkt färdigt och man kan se hur det kommer se ut för resten av det R:ets livstid, om man får uttrycka sig så. Och då har man i praxis satt gränsen på ett år, att då brukar R vara färdigläkt, och då vet vi hur det kommer se ut framöver och kan se då hur pass missprydande det kommer vara.
För ibland är det så att det ser extremt missprydande ut efter en månad, men efter tiden går så blir det till slut kanske inte alls så missprydande.
Och här förstod jag det som att man prövade det här målet.
Eller vanprydande.
Och som jag förstod det så prövar man det här målet före den här ettårsgränsen.
Mm. Och där gjorde var en liten speciell invändning, brist på invändning, att försvararen accepterade att man redan nu bedömde hur allvarligt ärret var och hur stort beloppet skulle bli. Vilket man kan tycka är lite konstigt, tycker jag i alla fall. Vad tycker du, Kristoffer?
Ja, eftersom om man säger att den här frågan är för tidigt väckt, vi vet inte hur det kommer se ut framöver, så kan det ju vara så att att klienten helt enkelt slipper betala ersättning för den här ärbildningen. Men vad jag tänker på som kan vara en orsak till att försvararen gjorde det, han kanske fick den instruktionen från sin klient, nämligen klienten kände att hon har gjort så oerhört fel här så att hon accepterar den ersättningen, även om det rent juridiskt kanske inte är vad ska man säga?
Rätt.
Rätt.
Eller att man kanske inte kan ju också finnas andra alternativ, att man inte orkar gå igenom en process till. Att man tycker som tilltar det här målet, det kan jag ju verkligen förstå. Med tanke på vem som var inblandad, så att man, jag orkar inte gå igenom en process till. Om det kostar mig 5 000 kronor extra eller 10 000 kronor extra, strunt i det. Det får vara som det är. Och sen dessutom kanske till och med gå upp till hovrätten och då har det kanske gått ett år. Så att jag kan förstå poängen med det. Och sen avslutningsvis, någonting som jag faktiskt aldrig varit med om själv i min yrkeskarriär, som du hade varit med om. Och det är att hon begärde ersättning för förlorat skolår.
Precis, så att, i och med att hon blev utsatt för den här olyckan så försenades hennes utbildning, så att säga. Hon kunde inte gå i skolan, vilket gjorde att hela hennes inträde på arbetsmarknaden blev förskjutet, helt enkelt. Och då har man rätt till ersättning för det också. Inga stora belopp, men ändå.
Nej, här var det ett halvt skolår som man har förlorat, och man begärde enligt med den här tabellen som redan finns då. Och då begärde man 25 000 kronor, vilket man också fick. Och det kan man väl tycka är rimligt, att missa ett skolår är ju också en form av lidande, och man blir av med en utbildning och så vidare och så vidare.
Ja.
Även det är ganska ovanligt, ska jag säga. Så att det var egentligen den bedömning som man kom fram till i skadeståndsfrågan.
Och straffet då? Vad fick hon för straff för det här?
Ja, man tyckte att straffvärdet, alltså hur allvarligt man ser på det här, det sa man, skrev man inte rakt ut, men man kan väl mellan raderna läsa att det låg väl någonstans på 1,5 år eller 2 år. Vilket är ganska rimligt med tanke på faktiskt hur många unga människor som har dött, att en person skadade som man tyckte det var ganska, eller väldigt vårdslöst, och att man hade tagit en allvarlig risk. Men så gjorde man en liten specialare. Man sa ju dels att hon är 19 år gammal och då ska vi sänka straffet, det vill säga straffmätningsvärdet blir inte lika högt. Och det har vi pratat om tidigare, att unga människor ska inte ha riktigt lika höga straff som äldre. Men sen sa man också att den här tjejen som körde bilen, hon var ju också med i den här olyckan och fick jätteallvarliga skador. Och då sa man att det ska också beaktas. Och att man då ska helt enkelt tycka att straffmätningsvärdet blir ännu lägre. Och att man kom fram till att på grund av detta och på grund av åldern så anser vi att straffmätningsvärdet ligger på ungefär 9 månader. Och varför gör man så, Kristoffer? Det är väl konstigt att man ska få rabatt för att man är skadad?
Ja, nej, men det är en av de strafflindringsgrunder som finns, som lagstiftaren har bestämt. Och jag tycker att det är ganska rimligt att det är på det sättet. Alltså det blir lite kaka på kaka annars när man har begått den här typen av gärning. Att man förutom att man är liksom allvarligt skadad själv också ska få ett långt straff uppe på det. Ja, men ett exempel kan vara att man går in i butik för att sno en vara som står högt upp på en hylla, och sen när man sträcker sig upp då för att ta den här saken så snubblar man och bryter ryggraden eller liknande, som gör att man blir handikappad för resten av livet. Att då dessutom lägga på ett långt fängelsestraff när man ska vara rullstolsbunden på grund av det brott man begick. Känns inte helt rimligt.
Nej. Det håller jag med. Så det är väl kanske en rimlig avvägning. Men då sa man att tingsrätten verkade ha ett litet problem. För det kändes lite grann som att man kanske inte ville döma den här tjejen till 9 månaders fängelse. Det var i varje fall den känslan jag fick när jag läste domen. Och då sa man det att hon är tidigare ostraffad, en jätteordentlig tjej. Finns egentligen inga skäl att ha någonting annat än en villkorlig dom. Men det finns vissa uppgifter om att hon kört för fort tidigare. Och att hon har en historik av att vårdslös i trafiken, även om det var ganska vaga uppgifter. Då sa man, men här har vi möjlighet till en skyddstillsyn. Att här finns nog ett behov av övervakning och ett program från frivården kan hjälpa. Och då kan vi slippa det här långa fängelsestraffet på 9 månader som då straffmätningsvärdet blev. Utan då dömer vi henne till en skyddstillsyn, att man ska gå det här programmet och 2 månaders 28-3 fängelse. Men vad är det, Kristoffer? Det har vi ju inte pratat om tidigare.
Nej, och det är precis det som du beskriver, nämligen att man tycker att det är normalt sett en förhållandevis ung person, och man tycker att det finns ett övervakningsbehov, alltså ett behov av att hålla koll på personen, men också att personen ska genomgå någon form av behandling från frivården. Men så tycker man fortfarande att bara behandling och övervakning från frivården, det är inte riktigt tillräckligt hårt straff för att man ska kunna ersätta det med det här fängelsestraffet. Så då lägger man på fängelse också för att på det sättet liksom göra det till en strängare påföljd, kan man säga.
Skärpa upp det lite.
Ja.
Och då blir det någonstans varken hackat eller malet. Och många av de här uppmärksammade rättsfallen, de här upprörda rösterna som har varit avseende dels vissa sexualbrott och vissa andra brott, har ju varit att, va? Den personen fick bara 1 månads fängelse, men i praktiken är det ju även annat. Det är en skyddstillsyn, det är övervakning och det är program och så vidare som ska gå. Sen kan man tycka vad man vill om det är tillräckligt ingripande. Men här slutade ju med att hon fick 2 månaders fängelse. Det var den fängelstiden hon skulle sitta. Vilket jag vet att många har varit väldigt upprörda över med tanke på att det ändå är ett agerande som lett till 4 människors död. Men sen samtidigt å andra sidan kan jag tycka hon har inte gjort det här medvetet. Det har inte varit uppsåtligt brott. Jag tror inte när hon satsade den bilen att hon tänkte över att det kunde sluta så. Eller hade någon avsikt såklart att det skulle sluta så. Så att för min del, med tanke på hennes ålder, med tanke på vad som har hänt henne och vilka fysiska men hon har fått, så tycker jag det är en ganska rimligt avvägd påföljd. Hur känner du, Kristoffer?
Nej, men jag är beredd att hålla med där faktiskt. Naturligtvis ska man inte köra vårdslöst på det sättet som tingsrätten kom fram till att hon gjorde, men samtidigt så är det väl ingen som tror att hon ville att 4 personer skulle dö.
Nej, men jag vet att åklagarna och målsägandebiträdet inte håller med oss. De tycker att det här var ett alldeles för lindigt straff. Har man orsakat 4 människors död och en persons allvarliga kroppsskador och kört på det här sättet, då tycker de båda att man ska ha mycket, mycket hårdare straff. Och den här kvinnan som då blev åtalad och misstänkt, hon då hängde på och ansåg då att jag tycker jag ska ha ett lindrigare straff. Så att det verkar som att ingen håller med oss, Kristoffer, och ingen håller med tingsrätten.
Så att det kommer bli en prövning i hovrätten också, och hur tror du det kommer gå där?
Jag tror faktiskt man fastställer. Med tanke på åldern och med tanke på graden av oaktsamhet och dessutom vad som har hänt henne rent fysiskt och de men hon har fått där, så tycker jag att det är en väl avvägd påföljd. Jag tror att hovrätten kommer att komma fram till samma sak. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Ja, vi har lärt oss att man måste ta det väldigt försiktigt i trafiken, annars kan man bli åtalad för att grovt vålla andra personers död och också bli dömd för det. Vi har lärt oss hur vissa skadeståndsfrågor fungerar, att man faktiskt kan få ersättning för ett försenat skolår, eller halvt försenat som det var i det här fallet. Och vi har också lärt oss vad 28-3 fängelse är, nämligen en kombination av skyddstillsyn och fängelse. Ni har lyssnat på en av avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.